better last with you. Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Det här avsnittet ser jag extra mycket fram emot. Vet du varför?
Nej.
Ja, för två saker. Dels för att vi får prata med min faster som är en av mina idoler.
Bästa Hilda.
Bästa Hilda. Och för att jag just nu är i en liten pediatrikbubbla. Och för er som inte vet så pediatrik betyder ju barn.
Och det här avsnittet spelar vi in med bästa barnläkaren Hilda Hassler.
Yes. Så välkomnar vi in Hilda Hassler till podden. Och Hilda är både en fyra barns mamma till fyra pojkar. Hon är också före detta landslagsspelare i basket. Numera väldigt aktiv som chef på barnkliniken som överläkare inom barnmedicin. Och dessutom en väldigt duktig crossfittare och min faster.
Tack för den presentationen, Elsa.
Ja, en förebild för mig och många andra.
Vilken ära att få ha dig med.
Ja, det ska bli jättekul. Vi ska prata en del om barnmedicin såklart. Och vi har fått in, dels kommer vi ta in frågor som vi har fått in från våra lyssnare. Och sen kommer vi även prata en del om fetma och övervikt hos barn som du är väldigt duktig på.
Väldigt duktig vet jag inte, men jag har en del tankar om det.
Ja, men det är bra.
Har du forskat inom övervikt hos barn eller hur kommer det sig att du vet eller är intresserad av just det?
Man kan nog säga att det är motsatsen. Jag har inte forskat om någonting faktiskt. Jag är en riktig så här vardagsdoktor. Som jag blev doktor för att jag ville träffa barn, alltså patienter. Mest ville jag träffa barn och sen blev jag barnläkare. För då får jag träffa barn och liksom jobba med dem och lirka med dem. Och försöka hjälpa barn och deras familjer. Så att jag har aldrig forskat, men efter 25 år på barnkliniken så har jag träffat många barn med övervikt och många frågor om övervikt. Och sen är jag ju så idrottsintresserad och har varit basketcoach och tränat mina egna barn och drivit en klubb här i stan. Så att då kommer frågan om övervikt, den kommer upp hela tiden. Den är ju på tapeten egentligen jämt i vårt samhälle, tycker jag.
Mm. Tycker du att det blir mer och mer tal om det eller mindre eller samma?
Nej, men det blir ett annat tal om det. Det är spännande tycker jag med en sån som Stina Wolter som kämpar med sin kroppsaktivism och jag tycker hon är en otroligt viktig röst i samhället. Samtidigt som jag i min roll som barnläkare och tycker att det är svårt att följa med henne hela vägen i att man inte får prata alls om övervikt. För att det är ju ett faktum att det är farligt att vara fet, alltså obes. Det är inte lite övervikt eller något trivselvikt är något så farligt, men att vara riktigt överviktig är ju farligt. Och det är ingen vill ju att sina barn ska riskera att få ohälsa i framtiden.
Nej, verkligen.
Då kommer min första fråga. Hos barn kan vi inte använda BMI. Hur mäter vi då övervikt?
Men vi kan mäta, vi kan använda ISO-BMI heter det. Den här specialanpassade kurvan som... för barn ska ju ha en högre BMI under vissa delar av sin... Alltså när man är liten kring... Hoppas jag säger rätt, kring året, då ska man vara lite knubbig. Och sen är den helt naturliga liksom förloppet om man äter bra och rör sig mycket. Att smalna av så att man faktiskt ser rebenen på ett barn där någon gång i förskola eller tidig skolålder. Och sen behöver man bli lite rundare igen innan man ska pubertera. För då behöver man material till sin tillväxtspurt.
Mm, det var en väldigt bra beskrivning.
Ja, vi använder BMI. När vi träffar barn på sjukhuset. Men just det här ISO-BMI som är specialberäknat för barn.
Aha, det visste inte jag. Men då vill jag också fråga om fetma och övervikt. Så är det farligt, men liksom varför är det farligt?
Alltså man vet att om man har obesitas. Vi säger ju inte fetma längre. Det ordet har vi ju bytt ut till obesitas. För det är för betingat med massa negativa... saker kring det, eller att vara fet, fetma. Så när man har obesitas, alltså riktigt högt BMI, så vet man att det är stor risk. Inte när man är barn precis, men när du blir just ung vuxen så är det en jättestor ökad risk för många sjukdomar, framförallt hjärt- och kärlsjukdomar. Men om jag inte tänker fel eller minns fel så är det även viss cancerrisk som ökar.
Jag minns från barnkursen att, nu har jag inga siffror i huvudet, men jag minns liksom grundtanken att om man är överviktig som barn så är det dubbelt så hög risk att man är överviktig som vuxen. Mm. Och då tänker jag, beror det på att man har liksom lärt vissa vanor eller är det liksom grundat till ett set point, alltså att man är liksom man har vänt sin kropp? Eller vet man det? Eller har du någon tanke om det?
Nej, jag vet inte det, men jag vet att riktigt små barn, de som ammas och äter flaska, där behöver man inte vara rädd för övervikt. Vi mäter ju vikten på alla barn på BVC när de är 4 år gamla. För där vet man att har man en övervikt vid 4 år, då hänger den ofta med. Så det är hög tid att ta tag i det någonstans. Kanske vi är medveten om det i alla fall vid 3 års ålder och börjar tänka till. Men jag tänker att det som är så trist med övervikt är ju att det finns ingen liksom rättvisa i det. En del lägger lättare på sig. Det är ju generna påverkar ju mycket. Om dina föräldrar, alltså en riskfaktor för att hamna i övervikt är ju om dina föräldrar också är överviktiga. Och det är ju genetiskt. Men sen är det ju också vilket rörelsemönster man har och vilken mat man äter. Men det är verkligen inte rättvist. En del behöver jättesträng diet för att hålla, eller behöver verkligen tänka på sin diet för att hålla en liksom lagom vikt. Och sen tycker jag att det stora problemet är att man ska inte fokusera på det här. Det är inte det här man ska prata med ett barn om. Det är ju bara det här man ska liksom leva med sitt barn. Så det bästa, vi på barnkliniken, när vi tänker att vi ska hjälpa en familj som verkligen behöver hjälp med sin vikt, där är det ju föräldrarna vi vill prata med och jobba med och deras mat som de äter. För barnet äter ju precis samma mat och kommer röra sig lika mycket som föräldrarna gör. Så att miljön och de föräldrarna som styr miljön är ju det vi kan påverka. Barnet ska ju inte alls vara med i diskussionen om det är ett litet barn.
Mm. Men de här barnen då som har kanske som har tuffare med att hålla vikten, som kanske enklare går upp i vikt. Hur gör man med, men säg att man har andra barn och kompisar, vänner till barnen som kanske har kalas eller bjuder hem på fika och där kanske man blir bjuden på pizza eller ja, det är godis och allt möjligt. Jag menar, man vill ju heller inte skapa ett osunt förhållande till mat och ätstörningar. Hur balanserar man det där?
Ja, men det är ju the million dollar question, tänker jag. Det är ju verkligen svårt. Men jag tänker att det finns ändå som några principer man kan luta sig mot. Och det ena, det här diskuterar man på BVC. Där har vi mallar för hur man ska hur man tänker kring vardagsmaten. För vardagsmaten är ju inte kalaset. Vardagsmaten är det man äter hemma. Och skolorna och förskolorna har ju blivit mycket mer medvetna om att liksom att det är dåligt att dricka, vad heter det, nyponsoppor och saftsoppor. Alltså dricka massa kalorier, det går ju fort ner. Mm. Så att man serverar ju inte längre det som mellanmål på just, på en skola som är medveten om det här. Och det är ju de flesta skolor nu. Så att om man i hemmet har bra koll på att man, när man äter pizza eller när man äter godis så är det ett undantag. Det gör vi idag för att det är lördag till exempel och mängden är lagom stor. Då kan man gå på kalas och äta allt det där som de andra gör också då. Mm. För jag håller verkligen med att man ska inte ta bort. Alla barn måste ju få glädjen att gå på ett kalas. Men sen kan man ju upp, man kan göra upp regler i ett mindre samhälle. It takes a village to raise a child. Mm. Det är ju världens mest sanna devis. Och då tänker jag att om man i sitt umgängeskrets kan man ju ha diskussioner om sånt. Vad gör vi på kalas? Är det fokus på att äta eller fokus på att göra något kul? Mm. Är det fokus på, går man och bovlar för att man ska få äta en varmkorv eller går man och bovlar för att det är kul att bovla? Ja. Och någon gång äter man en varmkorv eller har man kalas för att få frossa i godis eller för att man ska ha världens skattjakt och leka och liksom få igång barnen och göra roliga saker. Mm. Så att det kan man ju komma överens om.
Mm, verkligen. Absolut. Och att inte bara koppla glädje till söta saker och socker, utan att glädje kan vara i massa andra saker.
Och belöningar behöver inte vara i massa söta saker. Belöningar kan vara att göra roliga grejer. Mm. Och då behöver inte grejen på, som till exempel bowling, nu hittar jag varför jag fastnar på bowling, men att man går och badar till exempel, så är det ju badandet, sen kan man ju avsluta om man vill med fika, men det behöver man ju inte göra. Det kan ju vara badandet i sig själv som är det roliga.
Ja,
att man inte kopplar det till belöningar till mat.
Nej, smart.
Absolut. På nyårsafton, jag var med några föräldrar som har små barn. Och jag hörde ganska hårda ord om andra föräldrar som är överviktiga och har överviktiga barn.
Mm.
Och jag blev lite upprörd i stunden och försökte liksom försvara de här överviktiga personerna. Mm. För att jag tycker att det som jag har fått i alla fall med mig från läkarutbildningen är att jag förstår att ingen vill illa mot sitt barn och att det är så mycket större problem hos de här överviktiga föräldrarna än vad man från utsidan kan liksom förstå, att tro att man är bekväm eller lat för att man låter sitt barn bli överviktig. Jag försökte säga det liksom att det går nog väldigt djupt hos de här personerna, och psykisk ohälsa är starkt kopplad till övervikt. Vad skulle vara råd från dig som barnläkare för föräldrar som är överviktiga att tackla med sin egen övervikt, men också liksom ha barn som håller på att bli överviktiga?
Alltså det är ju jättesvårt, för det du säger är så sant. Att jag tycker mig har hört att det här att vara, att det kanske farligaste med att vara överviktig är alla stigmata som det ger. Mm. Att folks bemötande av, eller våra, alla våra människors bemötande och fördomar om hur den här personen är, precis som du beskriver, att det är liksom, det är egentligen ett större bekymmer än övervikten i sig. För så här, det är inte farligt att vara, alltså trivselvikter, om man ska säga en vikt som inte är ohälsosam, den kan se olika ut, tänker jag, en vikt. Det är vikt, alltså att ha en extrem övervikt, alltså att vara obes, det är farligt, det är ju bevisat. Men å andra sidan, vad ska man göra åt det, tänker jag? De barn, om jag träffar barn som säger att de är 5-6 år och riktigt runda, då pratar vi ju aldrig att de är feta, vi pratar aldrig att de är överviktiga heller, vi pratar att de ska banta, vi pratar alltid om att man ska växa i sin vikt. Det är ett sätt att, försöka liksom, få föräldern också att förstå att barnen har ju något som vi fullväxta inte har. De ska ju växa liksom förmodligen 30 cm till eller 50 cm till. Och om man då inte ökar lika mycket i vikt när man spurtar, då kommer man liksom växa i sin vikt på ett perfekt sätt. Och det är ju det som är målsättningen. Inte att ett barn ska tappa i vikt. Det siktar vi aldrig på faktiskt. Snarare bara bromsa ökningen så att tillväxten på längden tar över och det blir bra i slutändan. Så att det känns hälsosamt och starkt och liksom en rolig kropp att använda. För det är det vi ska ha kroppen till. Alltså leka, orka, springa, leka. Och det är ju det som jag har sett egentligen på några enstaka barn som har varit små och extremt överviktiga. Att de orkar ju inte leka, de orkar ju inte klättra upp för backen. Och då blir man efter och så blir det inte roligt. Och då sitter man ännu mer still och så blir det en negativ spiral. Och då gäller det att få igång det barnet på den nivå som det barnet orkar och kan. Mm. Och det är ju jag som förälder som får leka och vara med. Och gå ut. För vet ni, man har sett att barn, alltså om man släpper ut ett barn, om ni kan se framför er en förskola, så öppnar man dörren och så har ens första snön fallit. Då blir det ju kö till boden där man lämnar ut spadar och så börjar de skotta. De skottar i höger och vänster, det är ju ingen riktning på skottningen och den fyller ju inget syfte. Men de vill röra sig, de ser snö, de ser en spade. Så att om man bara öppnar dörren när det är snöat och släpper ut sin lilla unge och ger den en spade, den kommer börja skotta. Och sen kommer det börja klättra upp på kullen och kommer rulla ner. Och så barn är ju födda med en rörelseglädje. Förälderns roll är ju bara att släppa ut den. Mm. Och ibland behöver man ju stänga en dator eller slå av en tv och öppna bara dörren till en miljö som inte är asfalterad, platt, ingenting som lockar. Det måste bara finnas något som lockar. Så kommer barnet springa ut och göra det där. Så att det är inte dyrt och det är inte bekvämt. Är man bekväm och vill sitta kvar i soffan, då är det lite jobbigt. Men det tycker jag förskolan är fantastiska på, att öppna dörren och få ut barnen, för då börjar de röra sig och sen sköter det sig själv. Och det är ju vägen till att inte sitta still.
Ja, exakt. Och det känns också som om det då är ett barn som är överviktig, alltså är man inne sitter och spelar någonting, då är det ganska alltså naturligt att man har en liten godisskål eller någonting vid sig. Är man ute och leker, då är det inte
du
lika...
Du hinner ju inte. Nej, precis. Du är upptagen, dina händer är upptagna med något helt annat.
Alltså det blir inte den miljön heller. Nej. Det är jättestor skillnad.
Det är helt sant. För det vet man själv, om man sätter sig framför tvn så vill man ha något att tugga på och i handen. Och då kan man ju tänka sig, alla vill sitta framför tvn också och vila. Men vad är det då man sätter i handen? Till exempel vet jag att jag fick ett jättebra tips som jag har haft sån glädje av att förmedla vidare. Och det är att när man kommer hem från förskolan och barnen är hungriga, man själv är trött och hungrig. Om det första man gör är att lägga fram, alltså ta fram morotstavar, gurkstavar, alltså något som barnen gillar att gnaga på. Och de äter det mens man själv lagar maten. Då kommer de mätta sig lite av nyttiga bra grejer med mycket fibrer och liksom jättebra näringsinnehåll. Istället för att man är arg och hungrig och liksom inte, då, man har tiden att laga mat och de mättar sig med något bra, får i sig grönsakerna och sen kommer liksom spagettin och köttfärs och sen trillar ner ovanpå det där. Det tycker jag är ett jättebra knep. Och som är helt realistiskt att genomföra, att bara få fram lite morötter.
Ja,
men kanske skära med bitar för att de ska vara mer aptitliga, lite frukt.
Och jättebra tips. Vi har ju en lyssnarfråga kopplat till det här ämnet. Ska jag läsa upp den? Då skriver personen så här: Jag läste en rubrik om att barn idag är så mycket stillasittande att det väntas få en kortare livslängd än sina föräldrar. Delar du uppfattningen att detta blivit ett stort problem? Märks det på barns hälsa redan när de är små i form av mer övervikt eller på andra sätt?
Mm. Man kan säga att i hela världen så ser man ju en epidemi, eller vad säger man, pandemi av övervikt som kommer i... Ja, men den sveper ju över världen, det här med att man går från att man undernär till att man lätt blir överviktig. Och den viktigaste, som jag uppfattar det, viktigaste faktorn för att undvika liksom att barn generellt ska bli överviktiga, det är alltså socioekonomisk status. Alltså det vill säga att vi inte har fattigdom eller folk som inte är utbildade och inte har råd att äta bra. För det är en jättestark faktor som... Om man jämför så här, om man tittar på, vi väger ju alla barn vid 4 års ålder på BVC. Om man tittar på ett socioekonomiskt starkt område, jag tror det är Täby eller någon rik förort i Stockholm. De har knappt övervikt och fetma. Men så tar du en liksom mer, vad heter Rinkeby, jag är dålig på
förort. Ja, Rinkeby, ja, absolut, ja. Tensta.
Ja, då har de en helt annan andel övervikt och fetma. Eller övervikt och obesitas än vad man har i de rika. Så att känna till det här, det är ju kunskap och... utbildning och råd och tid och ork att köpa bra produkter och laga bra mat. Så att jag tror att det viktigaste vi ska göra i vårt samhälle och i hela världen, det är att utjämna orättvisorna. Mm. Att alla ska ha en schysst levnadsstandard, bra skola. För det kommer göra att inte den här pandemin som går över världen, att det blir mer och mer övervikt, vinner. För kunskap är ju liksom källan till allting. Alla vill sitt barn väl. Exakt, alla vill det. Tänkte på det du sa om det där kalaset du var på, eller nyårsfirandet. Det är så hemskt att tänka att man liksom tänker de här tankarna om en familj med överviktsproblem. Man borde ju bara fokusera på att stötta dem och ta med dem på bra grejer. Och de kämpar säkert stenhårt. För att den riktigt goda chans man har att ändra vanor för sig själv, det första är när man blir gravid. För då börjar man tänka på någon annan än sig själv i första hand. Det är då du kan sluta röka, sluta dricka. Mm. Alltså, det är verkligen chansen man har att ändra levnadsvanorna. Och sen när barnet är ute gäller att haka på. Det är nu, mitt barn ska äta bra mat. Alla vill att barnet ska få bästa möjliga förutsättningar. Så där tror jag vi har en jätteviktig tidpunkt att fånga för att hjälpa. Och stötta familjer att få en goda vanor och god hälsa.
Om man känner så att man behöver göra en liksom livsförändring inför att man får barn. Mm. Finns det hjälp att få från BVC?
Ja, BVC eller? Finns ju till när barnet är fött. Så att MVC, mödrahälsovården, är ju den som stöttar den gravida kvinnan. Och där finns det absolut det. För att det är en riskfaktor att ha övervikt när man är gravid. Eller att vara obes när man är gravid. Det är också en riskfaktor för hur graviditeten ska gå. Jag är inte expert på det här, men som barnläkare vet jag att det är mer risk för komplikationer för en gravid som är kraftigt överviktig. Mm. Så att där finns, de satsar också resurser och har mycket kunskap om hur man ska hjälpa en gravid till sundare levnadsvanor.
Ja, det är väldigt spännande och det är en stor händelse i livet. Så det är definitivt, som du säger, det är ett väldigt bra tillfälle till att så här, ta nya tag.
Och sen är det så unikt i Sverige, så jag kan inte låta bli att säga det. Jag jobbar ju en del som barnhälsovårdsöverläkare. Och det är det mest tillfredsställande jobb man kan ha. För då jobbar man med förebyggande hälsa för barn. Alltså man är rådgivare till BVC-er. Och BVC är ju, alltså det är juvelen i den svenska välfärdens krona, sa Olof Palme en gång för länge sedan. Det är helt världsunikt. Inget land i hela världen har en så heltäckande barnhälsovård som vi har i Sverige.
Och vad är den innefattar som är så unikt då?
Det är unika att alla kommer dit. Om ni tänker efter, det spelar ingen roll om man tänker om du bor på finaste adressen på Östermalm, de går också på BVC. Eller om du bor, vad ska jag säga, om du har lite alkoholproblem och bor någon annanstans, eller bor på Östermalm med alkoholproblem för den delen. Alla går till BVC, för det är helt ohotande, det är gratis för alla, alla behandlas lika, kompetensen är fantastisk. Ofta knyter man an till sin BVC-sköterska lite mer än professionell, de är nästan som en professionell väninna eller vän om det är en man. Så att de kan sin sak, de förr, det byggdes ju upp för att man skulle få barn att överleva. Då fick man ju vaccinationer och mjölkdroppar för att barn inte skulle svälta ihjäl. Och sen vaccinationer för att de inte skulle dö i barnsjukdomar. Men det sköt de ju med vänsterhanden på BVC nu. Nu är det ju det här som vi pratar om som är den stora grejen. Hur hjälper man sitt barn att få en bra start? Att komma igång med pratet, att komma igång med lekandet, med rätt mat, med rätt stimulans. Så att BVC är ju, det är grejen för framtiden.
en anledning för oss som är sugna att flytta utomlands att stanna kvar i Sverige nu, om vi ska planera på barn.
Det är faktiskt. Sen är det så att utomlands, om du har pengar och om liksom du har resurser, så kan du alltid tillgodogöra det här på något sätt, ja, inom privat. Men i Sverige är det gratis och till alla. Och alla går dit.
Hur gammal, alltså hur länge får man gå dit? Hur gammal?
Ja, men det är till 6 års ålder när man börjar förskoleklass.
Aha, det är så lång tid.
Att, ja, och det finns ju en stor barn. Det finns en stor utredning. Hette han Martin Price, han som har gjort den tror jag. Som handlar om hur ska man, alltså det är så tydligt att 0 till 6 år har vi jättebra liksom stöttning till föräldrar och barn. Både psykisk och fysisk stöttning. Men efter 6 år när de ska gå i, alltså då är det elevhälsan som tar sin bit och vårdcentralen tar sin bit. Men vi har inte samma tydliga alltså, ställe att gå till. 0 till 6 år, det är BVC. Mm. Du kan prata med dem om mammans, man screenar alla nyförlösta mammor och pappor för depression. Jaså. Eftersom att vi vet att det är vanligt med alltså, postpartum depression. Mm. Det screenas för varenda en, du screenar man papporna också. Man kollar, alltså, vi har så många parametrar som man följer upp och bevakar och stöttar från 0 till 6 år. Men sen är det inte likadant. Särskilt inte med psykisk ohälsa, var man ska söka om man är 7 år, 8 år, 9 år. Mm. Utan då är det, där behöver vi i Sverige göra något annorlunda.
Mm. Ja, verkligen. Jag hoppas på att, personligen på att få in mer utbildning i grundskolan om hälsa och inte minst mental hälsa.
Men just det, ja. Mm. Det håller jag med om. Men alltså man höjer den allmänna nivån så att alla är mer medvetna om det. Ja. Det är
precis.
Sant. Det är
jag visste grej. Knappt, alltså jag hade väldigt låg utbildning om det innan jag själv drabbades. Så ja. Det är så man, det är man vet ju inte tills någon säger till en.
Nej. Mm. Öppnas ögon. Mm. Det är sant, det tror jag. Det vore jättebra att föra in det som ett skolämne tidigt. Mm. Ja.
Vi går in på en till lyssnarfråga som också handlar om unga barns hälsa. Mm. Då är det här, hur ofta kan barn vara sjuka utan att det är konstigt eller farligt? Vår dotter på 4 år är sjuk mer än vad hon är frisk under vinterhalvåret och även sjuk på sommaren. Och sen en följdfråga, hur mycket Alvedon kan jag ge henne i antal dagar i sträck? Vad kan jag göra för att minska sjukdomarna? Jag tvättar allt, städar, vi spritar händerna och byter kläder direkt vi kommer hem från förskolan. Mm. Jag tycker så synd om henne. Och sen undrar hon även om det finns någon bra hostmedicin till barn mellan 1 till 5 år.
Ja, alltså svaret på den här frågan, hur ofta kan ett barn vara sjukt, är fruktansvärt ofta. Mm. Alltså det kan kännas tröstlöst, särskilt om ett barn har varit hemma sitt första år, 1,5 år, och sen plötsligt kommer till förskolan och exponeras för alla de här förkylningsviruserna som vi bara ska passera igenom. Mm. Man kan vara förkyld, ja vad läste vi, 12 gånger per år, per säsong, och så är man ju mest förkyld på vintern, så att man kan väl säga att en förkylning varannan vecka under vintern, det är inte konstigt. Nej. Det är bara väldigt jobbigt.
Precis. Mm.
Men barn ska ju möta de här förkylningarna för att bygga upp sitt immunförsvar. Och jag tycker att den här föräldern som har skrivit så ambitiös, alltså så ambitiös som hon är och byter kläder och spritar händer. Jag tror att man egentligen, det är jätteambitiöst. Och jag tror inte man behöver vara så ambitiös. För de här förkylningarna kommer vare sig man vill eller inte. Mm. Och det är så olika. En del barn är typ aldrig förkylda. Men de flesta ska bara traska igenom det här under ett par år. Mm. Och sen är det över.
Mm. Och det var intressant det här med att vi pratade lite innan vi tryckte på spela in knappen om just barn som är sjuka mycket. Och du berättade lite om, vad var det heter, om man har
immunbrist. Ja. Man kan ju ett enstaka barn i Sverige föds med svår immunbrist. De är väldigt få. Och de får liksom konstiga infektioner. När de då saknar ett immunsystem som funkar, när de får sin förkylning, så blir de typ inte sjuka. För kroppen drar liksom inte igång. De kanske inte ens får feber, men de blir trötta och hänga. Och jag kan säga att den grundregel jag tycker man ska hålla sig till när man är småbarnsförälder och orolig, det är så här: ett, om mitt barn äter och växer bra, då kan jag i grunden vara lugn. Särskilt om man tänker de här alltså småbarn 0 till 6 månader. De här riktigt småbarnen, nu är det ju RS-säsong, nu pratar vi, det är januari. RS är för full gång och alla är rädda för att det lilla barnet ska få RS. Men det lilla barnet får rätt mycket förkylningar. Men kan det lilla barnet, alltså 1, 2, 3, 4 månader, kan det äta och kissar och bajsar och le då och då när det är som piggast i sin förkylning, då är det ingen fara. Mm. Så att man ska oroa sig om sitt barn har ett dåligt allmänt tillstånd och det liksom aldrig pignar till. Man sänker febern och då ska barnet pigga till och le och vara lite mer med i kontakten. Men Förkylningarna kommer komma. Och det är okej att ge Alvedon. Men man behöver inte ge Alvedon om inte barnet är påverkat av sin feber. Mm. För ett liten hjärna har ganska instabilt temperaturcentrum. Så att ett barn under 2-3 år. Det kommer inte, det är sällan de är särskilt hängiga. Även om de är 39 grader. Men vi, om vi är för 39 grader, vi är ju helt utslagna. Mm. Barnets temperatur svänger upp och ner de första åren ganska kraftigt. Och man behöver bara ge Panodil eller vilket man ger. När barnet är hängigt och verkar lida av sin feber. Mm. Kanske för att få in lite mer att dricka så att den klarar just den här förkylningen bättre.
Mm. En sak som jag tänkte fråga. När ska man bli orolig? Är det någonting? Mm.
Och då kan man återigen säga så här. Växer barnet? När det är 1, 2, 3 månader. Titta, gå till BVC. Dels kan BVC hjälpa dig att värdera om du ska oroa eller inte. Det är de jättebra på. Och sen kolla om barnet växer. Ett litet barn ska växa och utvecklas. Och gör det behöver man inte vara orolig. Mm. Jo, för immunbristen. Vi tappar ju den tror jag.
Ja, just det.
Ja, exakt.
Alltså när jag har sett de få barn med immunbrist som jag har sett. Och de har kommit med jättekonstiga sår. Som liksom bara blir större och större. Det jag tänker på specifikt fick ett sår i ljumsken. Som bara liksom var en stor grop. Ett stort hål in i ljumsken. Som, alltså så ser inte sår ut. Vi som har immunförsvar. Exakt. Då börjar kroppen bilda massa gegga som ska välla ut där. Och det ska bli en sån här beläggning på det. Liksom. Ja. Och vi börjar få feber. Så om man reagerar på vanligt sätt som vi tänker att vi själva har gjort, då har man inte immunbrist. Mm. Så barn med immunbrist, de får konstiga infektioner och de reagerar inte heller på vanligt sätt.
Mm. Då var det sista frågan för henne, var ju det här med hostmedicin.
Ja, just det, med hostmedicin. Vet ni, det brukar vi säga att den som hittar på en hostmedicin för barn, den kommer få Nobelpriset.
Asså.
För det är faktiskt en jättevanlig fråga den hon skriver. Varenda gång man träffar ett barn, de hostar och hostar och hostar. Och då vill man ha en hostmedicin. Men då är det så här. Vi ger en del så att vi små Lipecto och Oxylanet är fin olika. Mm. Och de, ja, jag tror den bevisade effekten är noll och inget. Men ibland behöver man en hostmedicin. Bara för att det känns väldigt bra att ge sitt barn någonting. Så att jag är inte emot hostmedicin. Men det är inte jag som föreslår det. Mm. Men däremot kan man se att små barn. De har ju pyttesmå luftvägar. Och om man tänker att luftvägen är ungefär som huden, att den kan bli torr och narig, så är det ganska lätt när barnet är förkylt att få liksom lite torra och nariga luftvägar. Och så är de jättesmå. Och då får de ganska lätt något som vi kallar för förkylningsastma. Mm. Det är inte riktig astma som vi får när de krampar våra luftvägar, musklerna drar ihop sig och vi får trångt på utandningen. Utan det lilla barnet, om det har mycket hosta mellan varje förkylning, om det ligger och hosta på nätterna mellan förkylningar, eller hosta mycket när den kommer upp i varv och springer och leker, då kan man må jättebra av astmabehandling. Alltså inhalerad steroid. Som man då andas in. Det är mikrogram kortison som man andas in. Det är ungefär som att du smörjer lungorna med en bra hudkräm. Så kommer de hosta mycket mindre vid förkylningar. Så det är grejen med hostmedicin.
Wow.
Men det är också den enda grejen med hostmedicin. De här som man dricker. Nej, de tror jag inte alls på.
Nej. Ska vi ta en till fråga som var helt annat, riktar sig mer åt oss lite äldre, som har skrivit så här. Hej, en fråga till barnläkaren inför podden. Hur ser jourtyngden ut som barnläkare i slutenvården? Och vilka är de vanligaste diagnoserna man hanterar som barnmedicinare?
Ja, men det är en bra fråga. Jag tror att hur jourtyngden ser ut beror mycket på var du jobbar. Jag jobbar ju på ett ganska litet sjukhus i Sunderbyn då, utanför Luleå. Och hos oss då har vi en jour på huset per natt. Alla går hem men en stannar kvar. Och den jobbar oftast till ganska sent på kvällen. Men vi brukar få sova ett gäng timmar innan det blir morgon. Och så rapporterar jag på morgonen. Sen nu under infektions, nu är det ju högsäsong för alla infektioner. För infektioner är den vanligaste kunden vi har.
Ja.
Det som är så kul med barnmedicin är att vi har ju allt från 0 till 18 år. Vi är barnets infektionsläkare, men vi också onkologen och vi är lungläkaren. Alltså vi är ju allting som inte ska opereras i princip. Eller inte sår eller någon som har ramlat. Men resten är ju vi. Så att den vanligaste kunden, det är en ettåring som kommer in med falsk krupp. Alltså har en skällande hosta och så får kanske behöver inhalera lite. Men oftast behöver de faktiskt ingenting alls. De behöver bara få lugna och trygga råd och gå hem igen. Det är den vanligaste.
Mm.
Och vanligen får vi sova några timmar på jouren.
Hur många... Om du skulle snitta antal jourer för dig liksom på Sunderbyn i, om man tar en månad.
Mm.
Hur många jourer? Nu kanske det är färre nu när du är chef då.
Ja,
men tidigare.
Jag är inte bara chef, jag är gammal också. Så jag måste inte gå så mycket jourer längre på plats. Jag är mest bakjour. Och då är man jour i hemmet och svarar på frågor. Eller åker in om det behövs mer än en person på plats.
Just det.
Nej, men våra ST-läkare, de går en jour i veckan i snitt. 4 i månaden, knappt en jour i veckan går de. Och frågar du mig, jour är det roligaste man gör när man är ny. När man väl är varm i kläderna, det är då du får se allt. Du får prova allt och vara första personen som tar sig an ett problem. Men du är aldrig helt ensam. Vi har ju alltid en bakjour jättenära. Som kommer in om det behövs. Och på dagtid finns det ju en bakjour som hjälper till på plats också. Så att jourandet är ju det stora lärandet. Och det stora liksom där. I Sunderbyn är man faktiskt barnpsykjour också. Så vi träffar olyckliga tonåringar och sånt.
Oj, också personer. Det.
Men dagtid träffar de direkt en barnpsykiater.
Det är verkligen stort och brett.
Mm.
Men jag undrar vad som är infektioner. Då tänker jag mig ofta att de här personerna kanske inte läggs in. Utan de kanske får åka hem samma dag.
Sant.
Vilken är den vanligaste patienten ni har inneliggande? Vilken diagnos eller varför ligger de inne?
Det är nog också en infektion faktiskt. För några av de här som inhalerar, de är täta i luftvägarna. Och behöver inhalera, då släpper det ganska fort. Så de behöver inhalera varannan timme. Mm. Och de får ligga inne och kanske behöver lite syrgas tills de återhämtar sig.
Mm.
Så det är fortfarande den vanligaste. Och särskilt nu, alltså jag var på jobbet idag, det är 13 på dussinet. Och faktiskt stora barn också som har rejäla lunginflammationer.
Oj.
Så att det är en tuff infektionsperiod i hela Sverige just nu, särskilt på barnsidan.
Just det.
Mm. Det är ovanligt, jag har ju varit här i 25 år på barn och det är första gången som jag har talat om att man har, alltså att larmrapporterna söderifrån i Stockholm och stora sjukhusen är att det är fullt på barnklinikerna. Utan det är verkligen, ja, vi brukar verkligen alltid ha plats för att lägga våra barn på. Men nu är det är fullt, men vi lägger in, då lägger vi fler på samma sal. De är små, ja.
Vad tror du, eller har du någon aning vad anledningen kan vara att det är så mycket infektioner just nu då?
Ja, men det är väl det här. Dels har ju pandemin skjutit upp en del infektioner. För vi lärde oss ju alla under pandemin hur bra man kan låta bli att sprida smittor i samhället. Så de barn som var 0 och 1 och 2 år under de här åren när vi har haft alltså, jättelite infektioner. De har inte byggt upp sitt immunförsvar på samma sätt som de vanliga. För det är bra att ha de här infektionerna. Ja. Lite i taget, som vi pratade om tidigare. De här jobbiga infektionerna, de är bra. Mm. För de tränar ju. Det är ju gympan för immunförsvaret. Mm. Så om nu ett barn faktiskt inte haft någon infektion på flera år och knappt exponerat för något virus, då blir det mycket på en gång.
Just det. Mm. Ja, intressant. Pandemi på många följder.
Mm. Många oväntade följder.
Jag jobbar ju på geriatriken just nu.
Mm.
Och det är liksom den andra ändan. Men ja. Likaså har vi problem med RS-virus, covid dock också, ja. Och vinterkräksjukan och sen influensa. Så allt på en gång. Och så är det sådana som man behöver isolera så det blir liksom extra, lite extra svårt. Man kan absolut inte lägga flera på samma sal.
Nej, precis.
I sådana fall.
Nej, ibland under pandemin fick vi ju lägga flera på samma sal. Det kallas kohortvård. När man har konstaterat att de har precis samma sak, då kan man lägga flera på samma sal. Annars är det ju en mardröm att lägga någon med RS bredvid en med influensa. För då får du plötsligt båda två. Och då blir du ännu sjukare.
Ja.
Men barn och gamla, det är ju samma bekymmer. Kan jag säga. Ja. Ganska likt varandra.
Livets cirkel som sluts.
Men det härliga med att vara barnläkare. Alltså det är riktigt, alltså det är världens bästa yrke. Det är att barn... Alltså så fort de orkar och de orkar fort, då reser de på sig och springer iväg. De vill inte, alltså de ska inte sjukskrivas, de har inte massa andra sjukdomar. De bara, alltså den här rörelseglädjen som vi pratade om, den sitter så starkt i ett barn att så fort den liksom tittar upp i feberdimman eller liksom har fått sin antibiotika så att den liksom har någon chans att vara igång, då är de piggare. Då sitter de upp i sängen och plötsligt vill de ha en leksak och plötsligt så kan de inte annat än hoppa ner och springa omkring på golvet eller krypa.
Mm.
Och då öppnar vi dörren och släpper ut dem hem. Det är helt fantastiskt. Ja, det är verkligen, det är så härligt att träffa barn på jobbet. För att de vill inget annat än bara bli friska och springa därifrån.
Mm.
Och det hjälper dem med det.
Det är kul. Jag tänkte på det. Jag hade aldrig kommit till den frågan. Men när du sa att, när vi började prata. Att du har velat jobba med barn verkligen. Och att du längtade efter att jobba med barn och träffa barn. Visste du redan när du började på läkarprogrammet att du ville bli just barnläkare? Eller hur kom du in på det från början?
Alltså det är en intressant fråga för att. Nej, jag minns när jag skulle börja gymnasiet. Då diskuterade jag med min mamma, som jag tycker är typ världens klokaste person, vad jag ville bli. Och då sa jag vill jobba med barn. Och så provade vi att prata om alla yrken. Så jag tror jag ska bli förskollärare. Och så sa hon, ja då får du ju, det är ganska tungt jobb. Så hade vi olika diskussioner om det. Nej, men då ska jag bli barnmorska. Ja, men då, det är härligt, men du får inte jobba med barnet. Det föds ju barnet och sen är någon annan som tar hand om det. Så att det var så ett resonemang, att var får man verkligen träffa barn? Alltså har ni tänkt på det att träffa barn? Alltså man får ju liv bara att se ett barn.
Jag älskar barn.
Exakt, det går inte att vara det går ju inte att vara liksom ner eller låg eller inte engagerad i ett barn. När man har gått jour, alltså när man har haft en tung journatt och så ringer de och så säger att det är ett barn som vill i något på akuten. De minns att jag många gånger hade varit trött i sinnet och tung i kroppen och bara så här svurit lite. Bara de jävlarna som söker mitt i natten. Och så öppnar man dörren och så sitter det en liten snuvig 1,5-åring där som verkligen tittar på dig med stora ögon. Och mamman tittar på dig så här, hjälp oss. Alltså det är helt oemotståndligt. Då vaknar man till och så bara, japp, jag ska hjälpa er. Här är jag. Det är, liksom, det är så positivt att se de där liven som bara behöver en. Ja, det är fantastiskt.
Wow, ja, okej, men då visste du alltså med andra ord redan när du började i läkarprogrammet att du ville bli barnläkare. Det är ju fantastiskt.
Men det sa jag inte till någon, för det var ju lite så här förmätet liksom, att man satte på termin 1 bara, jag ska bli barnläkare. Men det har varit min hemliga dröm alltid. Och sen minns jag att sista terminen går med i barnkursen. Och då var jag så otroligt rädd att det inte skulle vara kul.
Ja, fy tusan.
Och så var det helt fantastiskt. Jag minns mitt praktiska prov, det är det roligaste jag har gjort. Alltså han och jag, det var jättekul. Och det roliga var att han som hade praktiska provet, den här läkaren i Uppsala. Han sa det efteråt att det var fröjd. Både han och jag bara njöt av att få hantera den där bebisen liksom, och få hålla på. Så då trodde jag på det på riktigt. När jag hade gått barnkursen att jag ska bli barnläkare.
Nu tackar du till mig till Lux för att jag ska åka till Göteborg om en vecka och börja barnkursen.
Ja, det är den roligaste kursen. Alla kategorier. Det tycker jag.
Jag har pratat mycket. Min mamma är barnläkare. Vi har pratat mycket om... Just nu jobbar hon ju inte, som du, så behöver hon inte gå jour och så. Men för jag gick barnkursen var jag väldigt intresserad av hur hanterar man svårt sjuka barn. Alltså när det inte gäller förkylningar. Utan
exakt.
För att barn ska ju inte vara sjuka. Nej, de ska ha livet framför sig. Och det är den riktigt mörka sidan av att vara barnläkare, hur man hanterar när det inte går bra.
Men det är verkligen, jag tänker att många är rädda för att vara barnläkare. Eller man tänker att man inte ska bli det, för det är svårt. Vi har många gästande eller distriktsläkare som måste gå hos oss. Eller de ska gå några månader på barn. Och då är de lite försiktiga och tänker så här, oj det här är läskigt med barn. Men grejen med barn är ju att de flesta svårt sjuka, alltså man tänker barnen som får cancer. Det går ju faktiskt bra för dem också. Alltså det är väldigt få barn som faktiskt dör av sjukdom. Det är väldigt få barn som dör överhuvudtaget i vårt samhälle, tack och lov. Men för mig är det ändå så att när det väl... Det jag gillar med att vara barnläkare, det sa jag, det är ju liksom att närma mig barnet på ett bra sätt så jag inte skrämmer det. Men lyckas göra de undersökningar som måste göras utan att bli så trauma. Ibland måste man hålla i ett barn, ibland är det rätt att lirka. Ibland är det... Närmar man sig dem lite diskret liksom, och ibland är de så nyfikna som hoppar upp i knät på en. Alltså, barn är olika, både i person och i ålder. Men om och när de blir så här supersjuka, då tänker jag att då är det så fantastiskt fint att ha få tränat på alla de här barnen som inte var så sjuka. Att man faktiskt har en känsla för, någon måste ju hjälpa dem också. Och då har jag känt en otrolig styrka att, men jag är ganska trygg i hur jag ska möta ett barn, även när det är jättesjukt. Och mycket av att vara barnläkare är att träffa föräldrar. Att knyta, alltså att få med sig en förälder i samma riktning. Att man tittar tillsammans på barnet så här. Vad ska vi göra du och jag? Det är alltid föräldern som är den bästa att hjälpa sitt barn. Så man hjälps åt att få en samma bild av barnet och vad problemet är. Och så hjälps man åt. Och då har man det här jättesjuka barnet. Då är det samma sak. Då krokar man arm med föräldern och så hjälps man åt. Och så, man gråter inte som. Eller man, jag tycker inte man bör gråta som barnläkare. Utan jag har med om att om man blir för ledsen själv och upprörd. Då behöver man liksom... kontrollera det, för det har ju hänt. Jag har varit i fruktansvärda situationer och jag har gråtit på jobbet, jag har gråtit med föräldrar, för ibland går det inte att låta liksom, men de gångerna minns jag ju, de har ju hänt mindre än ena handens fingrar liksom. Men då har man ju också kunnat dela det med föräldrar, men annars så gäller det att hitta sin strategi att vara att stötta föräldern, för de får ju bli hur ledsna som helst och jag kan bli ganska ledsen, men inte hur ledsen som helst, för föräldern ska inte behöva bära min sorg, utan jag ska vara där för dem. Och då har man sina så här lagkamrater, vill jag säga. Då har man ju sina kollegor och sina sköterskor och sitt team. Och så tänker man, jag tror vi är ganska bra på det här. Att hjälpa, de här behöver hjälp nu, för det här är riktigt tufft. Och då kan jag hjälpa till. Och sen går man hem och gråter och så pratar man med sina kollegor när det är för jävligt. Men som sagt, jag kan fortfarande minnas de enstaka gånger det har hänt under min 25 år långa karriär. De flesta barnen hämtar sig. Och det är så fantastiskt. Alltså de kan vara så otroligt sjuka och ändå klara sig.
Jag tänker verkligen det, att där är en så viktig grej att man är ett bra team. Att man kan hitta stöttning i varandra. För du kan ju inte gå till föräldern där och bara hitta stöttning. För det är klart att du också blir påverkad. Men om du har ett bra team i fikarummet eller vad
det är. Ja, men precis. Och att man pratar om det. Det är en viktig grej. På One Bank Clinic tycker jag vi har ett fantastiskt gäng läkare. Liksom, och vi är väldigt öppna med att prata om de här svåra situationerna. För det behöver man vara. För man kan inte bära. Och man kan inte... Jag minns första gången jag gav ett cancerbesked. Det var mycket svårare än liksom tionde gången jag gjorde det. För det är, man hittar också ett sätt. Och framförallt så minns jag vem jag vill göra likadant som. Jag minns precis Göran Karlsson. Hoppas han hör det här. Mm. Han har varit min förebild som läkare. Både som, han var min chef också ett tag. En sån här, han kunde både duktig. Han har forskat massor, jätteduktig. Och kunde också prata med föräldrar och barn på ett sätt. Så att han kunde prata om de jobbiga sakerna. Så att man tar ju lite rygg på någon man tycker som gör det bra. Mm. Och härmar den och så hittar man sitt sätt.
Det är också, jag tycker som barnläkare som du säger, man har ett otroligt bred spektrum av olika diagnoser, alla olika åldrar, både könen. Mm. Och man behöver hantera att man kan prata både med barnen men också med föräldrarna. För man måste anpassa informationen för både parterna. Mm. Så det är verkligen väldigt mycket man måste kunna som barnläkare.
Eller, jag tror inte att det är mycket man måste kunna mer än andra, men det är komplext. Alltså, jag tänker att det jag älskar också med barnläkaryrket är att vi ser alltid till helheter. Jag brukar tänka på det, om man pratar med en ortoped, nu finns det säkert andra ortopeder, men de pratar ju om en fot. Mm. Liksom. Mm. Och någon pratar om en lunga. Eller, men vi kan ju säga att det är barnet med njur, alltså den som har njursvikt, men vi måste ju alltid se till kontexten som är, se till helheten. Mm. För barnet, det spelar ingen roll om vi säger att du ska ge det här barnet den här medicinen. Ett, det måste kunna ta medicinen. Föräldern måste vara beredd att kämpa för att den ska få medicinen. Mm. Du måste ha dem med dig. Och det måste funka hemma när de kommer hem. Om de ska ha syrgas eller någon saturationsmätare eller någon behandling i hemmet. Så att vi ser till helheten. Vi har möjlighet att göra det och vi måste göra det. Och det tycker jag är djupt tillfredsställande.
Ja, verkligen. Mm. Jag måste ställa en fråga som jag inte kunde släppa. Vi pratade ju om just de riktigt svårt sjuka barnen. Mm. Och det är jättetragiskt. Och framför allt det som tack och lov inte är så vanligt då, att barn dör. Mm. Men hur... För er på er klinik i Sunderbyn. Som är det är inte ett stort sjukhus men det är inte heller det minsta.
Mm.
Är det liksom... Jag bara funderar på hur... Hur ofta ett barn dör? Är det liksom varje år ett barn dör på sjukhuset? Eller hur ofta händer det?
Det är nog inte ens varje år.
Nej.
Och i och för sig, det beror på hur man räknar. Ni vet, om det föds ett väldigt litet barn, alldeles prematurt, alldeles för tidigt.
Ja, neonatal.
Ja, då, där händer det nog varje år att något barn dör. Men det kan ju också vara så att vi inte ens hinner bli inblandade i de barnen. Nej, att de liksom,
jag tänker mig de som ändå har hunnit börja leva.
Men jag som doktor har inte varje år stött på ett barn som dör. Faktiskt långt ifrån, ska jag säga.
Det är väldigt skönt att höra. Mm. För jag tänker, om man funderar på att bli barnläkare så tänker jag att det är en sån sak man skulle kunna vara väldigt rädd för. Jag skulle personligen bara tycka att det är en sån sak som jag verkligen skulle ha svårt att bara släppa så.
Det har man. Jag kan säga att jag bär med mig de barn jag vet. Särskilt de barn där jag har varit... Jag har liksom två barn som jag aldrig kan släppa. Som var så, det var superstarkt och jag var väldigt nära när de dog. Och det var en process, en lång process. Liksom en kamp där man var med föräldern och barnet länge. Och den andra var ett väldigt hastigt och oväntat dödsfall som skedde en kväll. Liksom. Och båda de, det är klart att jag är med dem i hela mitt liv. Jag kommer aldrig glömma de barn och inte de föräldrarna heller.
Nej.
Men jag tänker att det är ofrånkomligt när man jobbar som läkare.
Ja, men verkligen.
Och det är också något, vet ni, jag har träffat de mest, alltså jag tänker ibland att de här föräldrarna, jag förstår inte vilka fantastiska människor det finns.
Mm.
Något barn som jag har följt, alltså några barn jag har följt också som har fötts och sen visat sig ha, alltså födda med... medfödda sjukdomar som det inte finns någon bot för. Mm. Som det bara finns ut för. De lever några år och sen dör. Jätteovanligt. Men att få följa föräldrar och barn som har ett svårt funktionshinder och där man vet att vägen är ut för. Det finns ju sådana inlagringssjukdomar. Att man utvecklas normalt något år och sen efter något år så börjar de tappa funktioner. Och så vet man då att det går ut för. Att få ha levt nära dem eller träffat de här människorna, det är det mest berikande jag har varit med om. Och se hur de handskas med livet och döden. Och se hur de handskas med... Ja, de är så närvarande i livet. Och vad de kan uppskatta. Och till exempel barn med svåra funktionshinder. Vilken glädje de är för sina föräldrar. Därför att de är just dem. Alltså, att få möta sådana familjer. Det tycker jag har berikat mig. På ett så här riktigt djupt sätt. Mm. Som jag undrar om man någonsin får som... Nu hittar jag på hudläkare. Jag vet inte. Det kanske är samma för dem. Nu, jag ska inte raljera alls. Men jag älskar komplexiteten. som det ger mig. Att man måste tänka på livet och döden. Och mest träffar man massa glada barn som är förkylda. Det är vardagen. Men sen ibland är det livets djupaste allvar. Mm. Och ofta måste man ju prata om vad som är viktigt i livet när man ska hjälpa en familj. Och hur de vill att man ska ha det. Kanske inte det jag vill som de vill. Vad är viktigt för dem?
Mm. Det är häftigt. Och jag tycker det är häftigt också. Just, det blir nästan som att man i varje fall får två patienter. Så känns
ja,
det.
Så är det.
Det är
faktiskt.
Min bild.
Föräldrarna och barnet.
Ja, och det är också något. Nu byter jag lite spår. Men något som jag har tänkt på inför barnkursen. Att man får liksom som två patienter. Och jag skulle vilja ha dina tips på hur. När man då går in i till exempel mottagningsrum. Och så har man en patient. Kanske ett barn på 5 år. Och en då förälder. Pratar du, börjar du med att prata med barnet? Pratar du med den vuxna? Hur ska man göra? Så att, jag tycker ändå att det är barnet som ska vara i fokus.
Ja, men det är en jättebra fråga. Och det här tror jag att ni kommer få prata om på barnkursen. Annars säkert. Gör de inte sitt jobb. Och där är jag en högst personlig åsikt där. Så ni får nu ta med er och fundera.
Jag tänkte du har säkert en åsikt. Ja, det och en jag. Motivering till varför det är så.
Exakt. Ja. Nej, men så här då, jag vill minnas att man lärde ut, alltså det var ju 100 år sedan jag pluggade, men då lärde man ut så här, barnet i centrum, du måste adressera barnet direkt, du får inte ignorera barnet. Men min känsla är verkligen av respekt för det här barnet. Barnet har väldigt sällan valt att gå till sjukhuset med sina föräldrar, utan det är ju föräldrar som hämtar från förskolan och drar in det i bilen, nu ska vi till doktorn och så har de bild vad det ska vara. De flesta barn är ju faktiskt rätt spakande när de kliver in i rummet. För det är en helt ny miljö. De vet inte vad som ska hända. Det är som att vi ska åka till Mars. Liksom, här. Nu ska jag hoppa in i den här rymdfärgen och så får vi se vad som händer. Så min grundinställning är faktiskt att jag tittar. När jag presenterar mig, jag hämtar dem gärna själv i väntrummet. Och då tittar jag alltid föräldrarna och säger hej. För min uppfattning är att när barnet ser att jag och föräldern har förtroende för varandra, då slappnar de av. Mm. Så jag vänder mig i princip alltid till föräldrarna. Jag tittar alltid på båda. Och en del barn, de är ju helt med och tittar på dig och spanar in dig djupt i ögonen och nästan sträcker fram, vi hälsar ju inte handlängen sen pandemin, men de visar att de är nyfikna och vill vara med. Och då säger jag, hej, är det du som är Elsa? Mm. Då adresserar jag barnet. Men om barnet, som de oftast är, går lite bakom sin förälder, tittar lite ner, liksom inte riktigt söker din kontakt direkt. Då tittar jag alltid på föräldern och säger, hej, det är jag som är Hilda, jag är doktor. Visst är det här Alvas familj eller Elsas familj? Mm. Ja, kom så går vi in, så går vi och så småpratar jag med föräldrarna medan jag går in till rummet. För då tänker jag att barnet ser att jag är ofarlig, jag pratar med föräldrarna, jag får dem gärna att skratta och le lite så att vi är liksom trygga. Och så sätter vi oss ner och så fortsätter jag prata med föräldern, men titta lite då och då på barnet tills jag känner mig trygg med att etablera kontakten. Mm. Är det en bebis, då fortsätter jag, alltså en ettåring, tvååring som inte pratar. Då bara flyttar jag mig sakta närmare föräldern när jag pratar och viftar lite med mitt stetoskop och kan lägga det mot barnet. Så om det då börjar kanske ta i stetoskopet. Alltså man märker när de kommer över en gräns och vågar vara med. Men en del är ju livrädd och sitter och trycker sig mot pappans eller mammans famn. Liksom. Då pratar jag bara vidare med föräldern och kanske berör barnet efter en stund. Mm. Så att jag tycker faktiskt att man tar det säkra för det osäkra för att inte göra ett barn liksom rädd, för det sämsta är om man säger hej, böjer sig ner och hälsar på ett barn väldigt aktivt det första man gör. Om de blir rädda då så kommer det ta dig hela den tid du har att rädda den stunden. Du har bara 30-45 minuter på dig. Mm. Så att jag brukar börja försiktigt. Och när barnet vill släppas in, då släpper jag in dem med hull och hår. För det är ju det som är det roliga. Att sen får de att gå med på att bli undersökta och kanske berätta lite själv om sin sjukdom eller varför de är här. Och då frågar jag ofta, vet du varför du är här? Och har de någon aning så babblar de på det, så har de ingen aning. Och då kan jag ju få säga, det är ju för att det är ont i magen. Och så pratar vi utifrån det. Så det är min åsikt på det.
Jättebra! Kul, jag ska ta med mig in. Så får vi se om
så skräm inte barnet. Det är väl det enda liksom att risken är, i sin välvilja att se barnet så kan man råka skrämma den. Och då kan det ta hela auskultationen och få tillbaka dem. Så att jag tycker man vinner på att göra på andra sätt. Och det är också respektfullt tycker jag.
Verkligen. Spännande, jag ska prova. Mm. Prova mig fram.
Det vill jag höra hur det går.
Ja.
Du har ändå jobbat ganska länge som barnläkare nu. Tycker du att du märker en skillnad på hur föräldrarna är nu för tiden jämfört med tidigare? Man föräldrar som antingen är orimliga eller väldigt, väldigt oroliga. Alltså liksom oroliga på den nivån att man vet inte hur man ska lugna dem.
Nej, men det är jättebra. Det är en bra fråga, för det är verkligen knepigt. Alltså jag tycker nog att det har blivit. Alltså jag började på barnkliniken 1997. Ja, det är ju 25
året,
år
sedan. Året som jag och Anna föddes.
Jo, men det har skett en viss förändring. Det har nog. För att dels är ju all information så tillgänglig på internet. Så jag skulle säga att de har ju ofta läst på. Och säger man pip så läser de ju på om alltihopa på en gång. Alltså när man ger dem en litet, förr skickar man med information hem. Nu gör man ju inte det, för folk läser på själva. Och är påläst och har redan en strategi eller en tanke om vad det här är när de kommer. Så att jag tycker dels att jag behöver, jag är väldigt öppen med vad jag inte kan. Alltså jag kan inte, eftersom att vi har en sån bred specialitet. Jag tycker så här, det viktigaste kompetensen för en bra barnläkare är att vara bred och vara inkännande och kunna handskas med familjer. För de behöver dig. För sen kan man ta reda på fakta och ringa en specialist och skicka dem till en superspecialist någonstans. Men det viktigaste är att du kan skapa kontakt med familjen så att du förstår vad deras problem är och får tillgång till all information. För föräldern sitter på all information. Det är jätteviktigt. Så att om det har förändrats, om det var din fråga, ja det tycker jag. Och hur gör man? Var det en fråga hur man gör med de här jätteoroliga?
Ja.
Ja, det är verkligen också en svår fråga. Men jag tycker att det viktiga är att man i varje liksom auskultation, i varje tillfälle med en familj, så ska man göra det som jag nämnde tidigare. Det gäller att man krokar arm med föräldern så att man liksom står bredvid varandra och tittar på barnet tillsammans. Att man delar deras bild av, det här är min oro, titta det här barnet är så här och så här. Så man inte står på varsin sida om barnet, jag är så rolig för det här. Nej, det ser inte jag. Utan alltså jag bekräftar dem ofta och säger, okej, du tänker att, alltså man kan bara repetera det de har sagt lite för att de ska känna att jag delar och förstår vad de oroar sig för. Så att de förstår att jag är med dem. Och sen brukar jag tillföra liksom min kompetens. Och jag har ett klassiskt uttryck. Det får vi se om ni kan använda på barn. Då säger jag så här. På jouren. Det är faktiskt en ganska vanlig situation. Det är en superorolig förälder. Och när jag kommer in i rummet så ofta avgör jag på. Ja men på 5 sekunder har jag bestämt mig för om det här barnet ska läggas in eller inte. För man ser ju om det är sjukt på riktigt eller inte. Men det kan ju inte säga till föräldern. De står ju där och tror att deras barn ska dö. Liksom, när det är därför de är på akuten. Så då brukar jag lyssna, bekräfta lite. Och sen säger de magiska orden. Alltså ditt barn är ju sjukt. Men det är så skönt som doktor kan säga att ditt barn inte är sjukt. Det är bara sjukt. Jag brukar visa så här med händerna. Ditt barn är sjukt. Men vi ska inte oroa oss för det är inte sjukt. Och så pekar jag i andra riktningen. Så att nu ska vi tänka utifrån det här. För du ser, hon kan ju kissa. Alltså om de är magsjuka till exempel. Hon har ju kissat lite på eftermiddagen. Och då finns det lite vätska. Och se här vilka fuktiga fina slemhinnor. Du ser, det rinner lite dregel här. Då finns det vätska. Liksom. Och så jobbar jag mig mot en samsyn på hur pass sjuk barnet faktiskt är i mina ögon. Mm. Och rätt ofta säger jag så här, du tänker ju med hjärtat och så tar jag mig på hjärtat. Men det är så härligt, jag är inte förälder i det här fallet så jag kan bara använda min hjärna. Mm. Och då ser jag det här. Mm. Men du ska ju, alltså du kan bekräfta, du är ju en jätteduktig mamma som ser det här. Mm. För jag tänker att det viktigaste, vet ni vad den viktigaste enskilda faktorn hur det ska gå för ett barn, vad det är. Om du tar bort alltså pengar och social status eller genetik. Det finns en faktor som är viktigare än alla andra hur det ska gå för det här barnet.
Jag skulle gissa på typ någonting i stil med förälderns trygghet.
Det är vilken förälder den har. Ja, det, ni är helt rätt på. Det är vilken förälder den har. Mm. För jag tänker under de värsta förhållanden så kan en förälder trygga sitt barn med kärlek. Det är klart du måste ha vatten för att överleva. Men liksom och lite mat. Men om du kan trygga ditt barn, bekräfta det så att det ska ju bara i 2 år ska ett barn bara få så mycket kärlek och bekräftelse att det liksom, det ska inte veta av något annat. Mm. Sen ska man sakta sträcka ut den där navelsträngen någon gång efter 2 års ålder och liksom få den självständig, men det är nästa fas. Så att när jag träffar den här oroliga föräldern så tänker jag att jag vill alltid skicka med en positiv grej. Mm. Okej, nu går jag i självsträngning, får jag berätta en sak?
Ja.
Jag går ju BB-rond. Mm. Det vet ni vad det är.
Ungefär, men du får nog berätta för lyssnarna.
Ja, att varje barn som föds undersöks ju av en barnläkare. Alla friska barn, alla sjuka barn, alla barn undersöks ju av, man går, det är som en fabrik liksom. Varje dag går en doktor upp till BB och tittar på alla nyfödda barn och kollar liksom OK-stämpeln. Mm. Och det kan man göra på olika sätt. Men här tycker jag att det är ganska enahanda att göra det, men det är också helt underbart. För det är ofta föräldrar.
Jag fick ju pilla med dig en gång på BB-rand.
Just det, du har varit med.
Ja, när jag stod i valet kvar om jag skulle börja på läkarprogrammet eller inte. Just så tog du med mig och sa, kom så går vi på BB-rond så får du se hur fint det är att jobba som läkare.
Vad minns du av det då?
Jag minns att vi gjorde så här reflexer, kollade fötterna och lite knipförmåga, kollade i ögonen och såg massa söta bebisar.
Ja, exakt. Det är faktiskt, och massa föräldrar som är lite så här, oj, vad gör du? Ska du skrika nu? Men då när jag står där brukar jag alltså jag går inte ut i rummet oftast utan att ha sagt något så stärkande. För jag, det kallas empowerment. Man vet att om föräldern går härifrån med en känsla av att det är jag som är viktig för mitt barn. Jag ska inte slå upp i en bok eller ringa någon annan eller gå till doktorn så fort den pipar. Utan det är ju jag som ska liksom fixa det här. Så att mitt mål med varje BB-undersökning, för alla barn börjar skrika under en BB-undersökning när man klämmer på, eller man ska böja höften och se att de sitter stabilt. Det är att locka fram pappan och få pappan att tysta sitt barn, att stilla sitt barn. Får hon vara arg genom att stoppa in bara sitt lilla lillfinger, höger lillfinger faktiskt, i barnets mun. För barnet är ju så programmerat att suga, så nästan vad som helst kan man övervinna om man sticker in ett finger i munnen, upp i gommen, klappa lite på kinden. Alltså att se en pappa göra det och så går barnet från gallskrik och någon och lägger barnet vid bröstet. Bara, nej, nej, det behöver ingen mat, det behöver ingen, utan bara gör det här pappan. Och så blir barnet lugnt och tryggt och så ser man pappan, då har han fått det här gallskriket i barnet som han har haft i några timmar. Att bli lugnt och tryggt och så säga så här, det där kan du göra den kommande halvåret. Du har inga bröst, du kan damma, men du kan lugna ditt barn. Ditt finger kommer duga jättebra. Så då ser man ju den där pappan bara, okej, det här är min roll. Så tänker jag så här, ja. Nu är det mer jämlikt föräldraskap hemma. Han kan också trösta sitt barn. Så att det finns, det är samma när man ser den där ledsna föräldern eller rädda föräldern på jouren. Om man kan få den där rädda föräldern att titta som jag ser. Alltså jag försöker få dem att se barnet i mina ögon. Ser du, det här är pikt, det här är bra. Då får jag med dem i att du behöver inte vara så orolig. För trygga, ta ner dem från sin höga stressnivå till, det här ser jag, det här är bra. Och du har gjort det jättebra hittills. Så du gör det, vet du ska vara orolig som förälder. Det är ditt jobb. Jag tycker du är en duktig förälder som tar det. Och nu ska jag ge några verktyg för att kunna hantera din oro. Till att titta på ditt barn som jag sa. Om det är lite pick när febern går ner. Om ni kan äta lite och kissa lite liksom, någon gång och då när man har magsjuka. Då är det lugnt. Mm. Och nu vet du det till nästa gång. Du behöver inte ringa. För då säger de så här. Jag ringde 1177 och de sa att jag måste åka in. Och säger barnet helt pick när det kommer in. Då kan man säga. Nu vet du liksom. 1177 ser inte ditt barn. Du är hemma med ditt barn. Mm. Titta så här och tänk så här. Mm. Så att det är jättekul tycker jag med mitt jobb. Att få hjälpa föräldrar att hitta en lagom nivå för orolig. Om man inte blir orolig för sitt barn, då är man inte en riktig förälder. Det hör till, tyvärr. Alltså. Så är det bara.
Okej, nu drar vi sista frågan.
Mm.
Och det var ju det här om hemförlossning.
Ja, just.
Vi har haft ett avsnitt om hemförlossning med en barnmorska. Och vi ville höra en barnläkares ganska kort åsikt, personlig åsikt på det du berätta. Det behöver inte vara något medicinskt beprövat eller vetenskap.
För det har jag inte. Nej, men det är verkligen så att jag, barnläkaren Hildas åsikt är ju att det är läskigt med hemförlossning. Eftersom att jag ser ju bara förlossningar där det går liksom, där man behöver snabb hjälp av en barnläkare. Jag är ju inte med på de flesta förlossningar utan vi får ju ett larm. Min sökare ljuder högt liksom när det är en förlossning som inte slutar som man hade tänkt det. Så att för mig som barnläkare, vi hade här uppe i Sunderbyn fanns det förut ett sjukhus bara 6 mil bort. Där det inte fanns en barnklinik. Och där hade de så här familjerum, man fick föda liksom lite mer hemmiljö. Och det älskade Luleborna att åka 6 mil bort från sitt sjukhus och föda där för att pappan fick vara med. Man fick föda i en dubbelsäng, det var jättefint inrätt och säkert jättebra för många. Men för en barnläkare, jag har en sån här hemska minnen av att den där normalförlossningen som inget konstigt skulle hända, det fanns inga riskfaktorer. Det skedde sig. Barnet, det kan ju hända att barnet kommer ut oväntat dåligt. Och då är vi 6 mil bort. Och så var det snöstorm. Och vi skulle hoppa in i en ambulans och åka dit. Och ambulansen kunde inte åka för det var snöstorm. Och liksom, tiden, alltså ett nyfött barn. Om man är där, vilket vi då är, på bara 1 minut eller 2. Så har man så mycket att vinna. Det är de första minuterna som man kan göra stor skillnad. Sen så går de flesta förlossningar bra. Så jag vill inte liksom, jag vill inte egentligen dissa hemförlossningar. Men barnläkarens perspektiv, i alla fall den här barnläkarens, är ju att det är en risk man inte behöver ta. För jag tänker att man ska vara hemma alla andra dagar med sitt barn. Mm. Kanske inte barn dagen man föder det.
Mm.
Men är det viktigt för någon så får man göra det. Men jag tycker det är härligt med den kontrollerade form. Den möjlighet att övervaka och faktiskt då ingripa väldigt fort om det skulle behövas. Mm. Vilket det väldigt sällan gör.
Ja. Mm.
Men det är min högst personliga synpunkt.
Ja. Tack för den.
Då ska vi gå in till sista frågan som vi ställer till alla våra poddgäster.
Mm.
Och det är ditt personliga bästa hälsotips.
Mitt personliga bästa hälsotips. Men alltså det att hitta något som är kul att göra det. Alltså nu tänker jag på träning.
Ja, jag tänker att det måste handla om träning när det kommer från Hilda.
Ja, men jag tror så här att här rörelseglädjen som man föds med. För den, alltså om inte vi hade en rörelseglädje, alltså om vi inte föddes med den, då skulle ingen människa lära sig stå eller gå. Det är ju jättesvårt, alltså fatta det. Men jag har försökt lära mig att gå på händer. Det är ju du också, Elsa.
Ja.
Det är ju jättesvårt.
Det är väldigt svårt.
Men varenda barn i princip lär ju sig utan att någon tränare är med att gå. Och det är nog ännu svårare från krypa. Så att vi har en rörelseglädje någonstans där inne. Så jag tror att den riktiga, det är mitt bästa hälsotips är att hitta var din rörelseglädje finns. Mm. Och jag tänker att musik och det här liksom, att hitta något som är kul att ha med en kompis och gör det.
Ja.
Och det kan vara vad som helst. Och sen, ja, men sen gillar jag CrossFit bara för att jag är ingen hardcore CrossFit, men däremot det är så omväxlande. Jag behöver någon som ser åt mig vad jag ska göra, och det kan vara allt från att lyfta tungt till att stå på händer.
Mm.
Och då blir jag road för att det är variation. Så variation och glädje.
Oftast är det väldigt trevliga personer man kan hänga med där också.
Exakt. Där hittat man. Det är som vi kallar det för vuxenfritids. Det finns två vuxenfritids här. Det ena är klätterhallen. Det kanske är mitt hälsotips, inser jag. Om jag inte höll på med CrossFit, utan skulle vara, om jag undrar så här, vad kan jag göra? Och om man kommer med ursäkter som är så här, nej, jag är för tung, jag är för gammal, jag är för ont. Då ska man prova klättring.
Det är sant. Jag är inte insatt i den världen.
Nej, men det, då ska man prova. Har du provat det, Anna? Klättring?
Ja, jag har klättrat en hel del när jag bodde i Göteborg. Men det har slutat nu när jag bor i Stockholm.
För vet du varför jag vet att det är så? Nej, jag har varit i Frankrike, verkligen. I alla fall i den delen av Frankrike jag har varit flera gånger. Där jag åker skidor i Grenoble. Då var vi på en stor klätterhall. Och när jag, med massa barn då, och min man som gillar att klättra. Och in kommer två tanter, jag skulle gissa att de var 75, med små handväskor. De var inte pigga och liksom slanka, utan de kommer in, ställer ner sina handväskor. En klipper in sig i selen, en tar på sig såna här glasögon som gör att du inte måste vrida nacken uppåt för att kunna säkra den som klättrar. Och sen börjar de klättra. Så man kan klättra på vilken nivå som helst. Du behöver inte ens kunna böja nacken uppåt, du behöver inte kunna klättra svårt. Alla kan klättra. Och det är ingen tävling liksom. Det är bara du är säkrad i en lina. Du kan inte ramla ner och slå dig. Du kan välja den enklaste klättringen. Och du kommer använda hela din kropp.
Mm.
Så att, jag tror klättring är mitt hälsotips.
Kul. Når vi nya höjder med 2023.
Exakt.
Verkligen.
Wow.
Men jag gillar också. Alltså jag ska ta med mig till den här veckan. Eller nu är det ju mot. Jag är helt förvirrad av alla dagarna. Men
alla helgerna.
Exakt. Rörelseglädje. Och barnens, alltså den rörelseglädjen som man har haft sen man var barn.
Ja, det finns ju. Där.
Att man tar hand om den. Ja. Och inte alltid liksom genom prestationen.
Nej,
och
absolut
nå till olika mål. Utan bara glädje.
Ja. Där tycker jag Stina Wolter är fantastisk. När hon dansar så här. Ja. Och bara låter sin kropp skaka och finnas. Och liksom, då tänker jag, det är rörelseglädje för mig. Dans är faktiskt rörelseglädje också.
Det är det verkligen. Ja. Det tycker jag, det är fascinerande hur man bara kan. Ja. Man bara, det kan kännas jättefånigt första 30 sekunderna. Men man bara sätter på en låt man gillar. Och sen börjar dansa och sen bara släpper lös.
Ja, det kan
vända helt.
Nu när vi pratar om dans, jag vill bara dela en grej som jag såg på en dokumentär som jag kollade igår. Och där hade man forskat på att om man dansar, alltså rörelse kopplat till en koreografi, så förebygger man samtidigt Alzheimers och demenssjukdom.
Så att
man har liksom komplexa rörelser kopplat till komplexa. CrossFit kanske också när man tänker.
Jag tänkte precis det. Och nya mönster, men det är med variation. Exakt. Dans, faktiskt.
Exakt, inte bara cykla eller springa, ja, men, utan det behöver vara liksom.
Då måste jag få berätta en sak också. Jag har faktiskt dansat, mina barn gick på sån här breakdance. Och då startade de en vuxengrupp där. Och då, jag har nog alltid velat dansa, men liksom, jag spelar igen basket och jag är 1,90 lång. Jag är inte precis en danskropp liksom, jag är motsatsen till en danskropp. Så att då, men då kunde inte jag låta bli att börja den där vuxengruppen.
Kul.
Och det var så fruktansvärt roligt. Och till slut hade vi en dansuppvisning. Och då,
det minns jag. Jag minns var på den. Ja, jag var ju på dansuppvisning. Jag coola Hilda.
Nej, men då skulle jag ju aldrig vara med. Men då säger ju ett av mina barn som då kanske var så här Leo, som kanske var 5-6 år. Men mamma, jag vet att det är läskigt att vara på dansuppvisningen. Men jag har ju kommit över min scenskräck. För han hade haft scenskräck. Så du kan också. Och då var okej, då ska väl jag vara med på en dansuppvisning. Och det är nog fortfarande det stoltaste jag har gjort. Att jag vågade vara med på en dansuppvisning. Det var det mest generande ever. Och jag minns att när på genrepet så gick det skitdåligt. Och då säger hon som är vår ledare, Hilda, jag tror att det kommer gå bättre om du andas när du gör det. Jag höll andan för jag var så fruktansvärt nervös och stressad. Men jag gjorde det. Jag kommer aldrig om det. Men jag har varit med på en dansuppvisning i fullvuxen ålder.
Jättebra ju.
Det kanske hindrar mig från att få Alzheimers i bästa fall då.
Ja. Positiva ord.
Verkligen.
Oh, wow.
Wow. Stort tack, Hilda. Men det var jätteroligt.
Ja, jättekul att få vara med. Vilken ny upplevelse.
Jätteroligt. Det känns extra kul när det är om man känner på privatplan också. Man kan,
jag tror aldrig jag skulle vågat vara med om det inte var så att jag var helt trygg med att det var du, Elsa.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Värna, vad säger du om juvelen i svenska välfärdens krona?
Alltså du var klockrent. Olof Palme.
Ja, jag älskar det. Och att alla får komma till BVC i Sverige. Det är ändå någonting vi kan vara väldigt stolta över.
Gud ja, det är världsunikt.
Ja, visste du det?
Mm. Nej, alltså inte så. Alltså det är ju bra i Finland också, måste jag säga. Jag har ju gått igenom det finska programmet, men absolut, det är fint. Mm.
Det kan vi gå in på någon annan gång. Hur Finland och Sverige. För någonting är ju världsunikt med Sverige.
Ja, uppenbarligen. Absolut.
Ja, känner det får vi djupdyka i, så du vet om du ska låta dina barn växa upp i Sverige.
Det finns i alla fall någonting som är skillnad mellan dig och mig.
Ja, sant. Det finns inte garanterat. Ja. Kanske vilka åldrar vi fick olika vaccinationer.
Ja.
Kanske vilka år vi blev uppföljda på BVC. Mm. Man har ju typ uppföljningar så här regelbundna varje månad och år och hej och
hå. Ja, precis. Du, Elsa, nu ska vi gå in på vad du tar med dig från dagens avsnitt.
Mm.
Förutom Olof Palmes quote.
Jajamän, vi behöver inte, vi kan ändå prata om annat än manliga quotes.
Ja, exakt. Berätta vad du tar med dig.
Oj, alltså så mycket. Jag tycker att Hilda är så klok och det är mycket jag tar med mig inför barnkursen. Till exempel det här om hur kan man närma sig ett barn, det tycker jag är spännande. Och hur att, liksom psykologiskt intressant det hon sa om att, ja men om jag som läkare börjar prata med föräldern och barnet ser att att den står förälder har förtroende för mig och pratar med mig och kan liksom lita på mig. Att då kan även det hjälpa mig att få kontakt med barnet.
Mm.
Så att det behöver inte alltid vara fel att börja prata med föräldern istället för barnet. Speciellt om det kanske är ett barn som man ser är lite blyg och det är fullt normalt.
Mm.
Det är det att jag kommer ta med mig till praktiken på barn.
Mm. Absolut.
Men också det här med övervikt. Och övervikt hos barn.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Nej, men jag tror det är väldigt bra att komma ihåg att det är vanligt att barn ska vara knubbiga.
Ja.
Alltså små barn ska vara knubbiga.
Men jag kommer ihåg när man ser bilder på sig själv när man var liten.
Ja.
Man har typ så här 5 veck på låren.
Exakt.
Hur underbart.
Men att som ung vuxen vara överviktig är det farligaste.
Fråga om hjälp.
Ja,
det exakt. Finns massa bra kunskap.
Ja.
Om man känner att man inte vet vad man ska göra så finns det bra hjälp att få.
Och alltså, jag älskar det här att kalas ska inte handla om äta utan att kalas ska vara någonting roligt att göra istället för att alltid handla om ätandet.
Mm.
Typ, jag tänker, jag älskar att göra birthday wood på crossfitten. Mm. Alltså födelsedags wood. Mm. Det är lika bra firande som att gå ut och äta på en restaurang. Alltså mindsetet behöver också ändras lite i samhället.
Ja, men precis.
Och det behöver inte vara crossfit eller träning. Men att göra en aktivitet tillsammans för att fira någonting är lika bra som att dricka vin eller äta.
100%, verkligen. Man kan få ut dopamin av det också.
Ja, bara verkligen. Eller som vi har idag gjort, bastat och kallbadat.
Älskar.
Det är också dopaminfrisättande. Något annat som jag tar med mig är, jag tyckte det var väldigt fint av Hilda att hon på BB-ronden gav lite verktyg till män att även om de inte har bröst så kan de liksom hjälpa sina barn.
Vad var det? Ett finger i munnen och en klapp på kinden. Eller ja. Ett finger upp i gommen tror jag.
Ja. Suga fingret.
Det ska jag också ta med mig tills när vi går BB-rond. Det ska jag göra nästa vecka på pediatriken.
Nu för tiden kan man ju skaffa barn, inte barn. Det kan vara ett kvinnligt par som skaffar
ja,
barn.
Ja, såklart.
Då skulle jag säga den till den kvinnan som inte ammar. Så jag ville bara säga det, att det inte handlar bara om att vara man.
Nej, exakt. Och jag tror det är så bra att jag kan bara tänka för mig själv om man är nybliven förälder, framförallt första gången, alltså den att det kan vara svårt att lita på sin egen förmåga.
Mm.
Och att då få liksom, med hjälp av läkaren, de kanske inte fattar det, men att såhär...
Empowerment. Att
man, empowerment. Mm. I love it.
Mm, verkligen.
Give it to me, baby.
Ja, det fanns, alltså, det fanns mycket bra hon sa, Hilda. Ja, det här vill jag också nämna. Jag älskar hur hon jämförde crossfit med vuxen fritids.
Ja, men hur många gånger har man inte sagt att det är en lekplats för vuxna?
Det är det. Det är det.
Klok som en bok. Verkligen. Mycket man får ta med sig. Det här kan vi lyssna på flera gånger om, tror jag. Ja. Påminna sig själv om.
Som alla våra avsnitt så kan man lyssna dem flera gånger.
100%. Okej, okay. Dags för lyckopiller och lyckokiller.
Ja.
Jag tycker i vanlig ordning börjar vi med killar.
Yes. Kör. Ska jag börja?
Kör.
Jag tror inte jag har sagt det här i podden. Men jag ska bli särbo. Och det är min lyckokiller. Vi har ju pratat med dig om det. Ja. Det kan vara både bra och dåligt. Det är såklart, allting nytt kan alltid, vi kan växa i det och så. Men jag älskar min och Henriks vardag tillsammans. Och nu när han ska fortsätta bo i Stockholm, när jag flyttar till Varberg, så det är ändå en lyckokiller just nu. Behöver ge upp de här busiga, härliga stunden man kan ha i vardagen och landa hemma och få liksom fylla på alla kärleksbatterierna med varandra. Mm. Det är klart man kan göra det på FaceTime också kanske. Men jag tror inte på det på lika. Alltså jag tror inte på att FaceTime kommer någonsin kunna ersätta fysisk kontakt. Liksom.
Nej, men det är inte samma sak.
Nej, det är inte samma sak.
Nej.
Så det är tråkigt, men ja, ni får följa med.
Vi kanske kan få i framtiden lite tips på
hur sexologen vi... Kalle Norman måste komma tillbaka, för nu har vi ett stort problem.
Snälla låt oss prata distansförhållanden.
Men vi pratade lite om det faktiskt förra avsnittet, om det här att man ska ha typ phone sex och skriva lite sådana meddelanden. Och...
Lite tips och tricks.
Jag får lyssna det avsnittet igen.
Ja, definitivt. Mm. Jag höll på att säga så här, och när en dörr stängs och öppnas en annan, men så kan man absolut inte säga, det blir helt fel.
Det lät fel.
Det låter ju jättefel, och det är inte att den dörr stängs, men jag menar, tänker mig så här att liksom, med utmaningar så kommer ju också möjligheter.
Ja.
Ni kommer ju lära er massor av det.
Absolut, och relationen kommer säkert liksom testas, men också tas till nya nivåer.
Ja, 100%.
Jag väljer absolut se det positiva i det, och att som jag sa till dig, jag är lite taggad att få stanna på extra länge på sjukhuset och inte behöva liksom känna, alltså jag känner ju ingen press att jag måste komma hem även nu när jag jobbar, men det är ju när man vet att de väntar dig hemma, så det är en annan, man har lite bråttom hem, eller jag har i alla fall.
Ja, men
jag
känner bara att
jag vill hem till
honom,
men nu kommer jag inte ha någon hemma, så då kan jag bara leva sjukhuslivet fullt ut.
Ja, men samtidigt är det här låter lite farligt. Jag blir lite så här, jag vet. Med liksom utmattning och den biten. Att du måste ändå komma hem.
Ja.
Ja.
Men om vi vill stanna på en extra operation och titta på, så kan jag göra det.
Utan, ibland. Ja. Inte alltid.
Nej, okej. Okay. Ja. Vad är din lycka kille då?
Jag slår ihop Merge Fusion, min lyckopiller och lyckokille till samma. För ni vet, allt med allt gott kommer något ont. Och med allt ont kommer något gott. Precis som med distansförhållande.
Ja.
Men shit vad vi är klyschiga nu.
Ja, och distans är ju ändå mer negativt än positivt. I alla fall i mina ögon.
Ja, okej, men det blir bra. Då kan jag säga att min är faktiskt mer positiv än negativ.
Okay.
För det är long term gain for short term pain.
Okej, okay. Berätta.
Nej, men så... Min sambo älskar, varför hamnar våra lyckopiller alltid om våra kärleksliv och relationer?
Jag vet inte. Min piller kommer inte handla om Henrik, jag kan lova.
Okej, okay, bra.
Ja.
I alla fall. Anton är min partner och...
Och vad flumpar vi just nu? Anton är min partner. Okej, okay, berätta.
Förlåt, jag tänker på dem som inte kanske har lyssnat tidigare. Okej, okay, det gör inget. De får stå ut klippa ihop det här, det blir ändå kul. Ja, okay. Min kul. Partner, ja. Oh, herregud.
Säg din sambo bara.
Ja. Min sambo Anton har ju den diagnosen som... förlåt, jag är jättetrög. Okej, han har den diagnosen FICE, som är en höftinklämning. Det jag skrev examensarbetet om, som några av er kanske har följt på min Instagram.
Och bara för att rätta ut så... Else skrev inte sitt examensarbete på Antons syndrom. Alltså det var inte att skriva om det bara för att han har det, utan det, det var en sammanträffande.
Det var en, ja, exakt.
Men de skulle nu kunna tro att aha, nu har hon satsat på att forska om det här för att hjälpa sin man. Men så funkar vi inte.
Nej, det var en coincidence. Jag hade inte förstått det. Ja. Så jag upptäckte att han hade det och sa att den här saken kan vi operera och det kan bli bättre. Du ska kunna knäböja och skotta och träna utan höftsmärta och jag vill att du ska kunna sitta på huk med våra framtida barn. Mm. Så han har helt enkelt gjort en operation där man går in i höften och skrapar bort lite brosk. Vilket ju är jättebra, så det är en operation som är hög standard sjukvård. Otroligt bra att den finns, för det är en sån sak som man kan ju överleva trots att man har lite pålagringar i höften. Men man kan få betydligt bättre livskvalitet om man vill kunna röra på sig mer med en operation. Och den operationen har han nu gjort, vilket jag är så glad över, att allt har gått bra och jättebra vård, jätteduktiga läkare, sköterskor, hela kittet. Så på det stora hela definitivt en lyckopiller på det långsiktiga, för att han kommer förhoppningsvis kunna röra sig bättre. Men just nu så är det en lyckokiller, för att alltså ja, det här med att vara, vad är det det kallas för? Inte medsjuk, vad är det det kallas för? Inte samsjuk.
Medtjänsta?
Nej, alltså anhörig till en sjuk kanske man kan säga. Eller, ja, anhörig till någon, en patient.
Mm.
Dels att se någon i ens närhet liksom behöva sitta inne och inte kunna röra på sig när man vet att hur mycket det betyder för den personen. Och sen också när man är van att göra så mycket saker tillsammans. Vi älskar att gå och träna tillsammans, vi älskar att typ gå ut i naturen. Och gå, alltså göra sådana alla möjliga saker i vardagen. Och plötsligt så blir det en så konstig balans i relationen där jag liksom, vill han ha en kopp kaffe i soffan så måste jag ta dit det till honom för att han kan inte belasta sitt ben.
Mm.
Och allt blir så här skevt. Och det är bara på så många plan som det känns konstigt. Och just nu är det jobbigt. Och inte kunna göra så mycket saker tillsammans. Och så energin blir lite lägre i det stora hela. Nej men jag vet ju, jag hade själv blivit jättedeppig om inte jag kunde röra på mig. Det är klart att det, så blir det om man är van med något annat.
Ja, självklart.
Så det är så här, okej. Okay. Det har varit lite tungrot senaste veckan sen operationen, men jag är också väldigt glad för att nu är det gjort och operationen gick bra.
Mm. Nu det blir ju dag för dag så går det ändå åt rätt håll, men som vi pratade förut, man ska också få, även om man vet innerst inne att det här är liksom lyxproblem, så man ska tillåta sig själv att få känna också negativa känslor. Alltså man behöver inte gå varje dag och bara vara tacksam och alltså, det blir nästan lite konstigt. Alltså livet handlar om att ha negativa och positiva känslor. Eller det är inte så negativt att känna det här som du beskriver nu. Utan det är bara en del av färgskalan.
Ja.
Liksom.
Ja, det blir också bara konstigt om man konstant ska gå omkring och vara tacksam.
Ja.
Ja. Ja, lycka till.
Ja, exakt. Man bara, bussen kommer aldrig, men jag är så tacksam att vi har bussar i Sverige. Alltså typ
ja,
så.
Ja, nej men precis.
Alltså du vet, när man...
Alltså det hade nog inte känts genuint.
Nej, man måste kunna få alla olika känslor.
Ja.
Annars kommer det någon gång bara brista ut, du vet.
Ja, och jag vet inte, på senaste tiden också så här, har jag känt med, när man har mött mentala hinder och sånt bara... Du kan inte vara stark om du aldrig varit svag. Alltså, hur tusan går det ihop?
Mm.
En person som alltid är stark, men då är den ju inte stark. Då är den bara konstant något.
Ja.
Ja, I don't really know.
Ja, jag håller med.
Ja.
Ja.
Okej.
Okay. Min lyckopiller då? Min lyckopiller är för att avbryta en ganska ändå intensiv, väldigt rolig men intensiv liksom, arbetsperiod med en getaway med dig. Till Varberg, där jag kommer bo. Alltså vi sitter ju nu på kusthotellet och vi hör havet.
Och vi har kalvarat 3 gånger i rad.
Ja, och vastat och gjort ansiktsmask och skrubbat kroppen och gett massa kärlek till våra kroppar som är helt fantastiska.
Mm.
Vi har ätit en god 3-rätters middag.
Mm.
Alltså, wow.
Ibland är det så skönt också bara få... Det känns som att vi typ har tagit hand om våra egna kroppar tillsammans. Vi har typ haft self-care together.
Ja, exakt. Det är som att det... Alltså, både man har älskat sin egen kropp och uppskattat den, men det smittar av sig också. Alltså det blir liksom... Nu säger jag inte att jag älskar din kropp. Eller det gör jag såklart, men det låter
va?
Konstigt.
Gör inte.
Alltså jag älskar... Ja, jag älskar dig.
Oh, love you too, girl.
Det är ju Alla hjärtans dag vecka som vi spelar, eller söndag nu.
Perfekt.
Och det är någonting som jag förstår att det ska finnas sådana här olika dagar, kanelbullens dag och alla hjärtans dag, men jag tycker att man ska kunna ha alla hjärtans dag varje dag. Alltså på sättet att man ska inte behöva köpa presenter en dag i året och uppskatta kärlek just den dagen. Mm. Alltså jag är lite så här anti. Eller jag sa typ till Henrik bara, vi behöver liksom inte göra världens most special dag bara för att det är alla hjärtans dag. Vi kan ta den vilken dag som helst. Alltså det behöver inte vara just den tisdagen.
Nej.
När alla andra firar kärlek. Utan för mig, ja, det ska vara liksom ändå lite varje dag. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar och jag köper det. Men jag gillar ändå att det finns en dag som är tillägnad för att det blir liksom så här. Det blir ändå någon typ av påminnelse på samma sätt som att för mig är julen typ en påminnelse om hur mycket familjen betyder för mig. För då får jag också tillfälle att verkligen umgås med dem och vi ser till att samlas. Det är så lätt att du vet, dagarna går och det springer iväg. Mm. Och jag menar inte att det behöver vara så om man inte har alla ett dag, verkligen inte.
Mm.
Men jag gillar ändå att även om det blir en dag senare eller en vecka senare eller när den blir, men att man bara så här. Det finns en dag för det. På samma sätt som att det finns en dag för typ kvinnliga rättigheter och den här.
Ja,
alltså, okay. Jag tycker det är så, förstår du vad jag menar?
Jag håller med. Det är en påminnelse. Det är en bra påminnelse. Mm. Och varför jag tog upp det här nu i mitt lyckopiller var att det var länge sedan du och jag tog hand om vårt vänskap.
Ja. Mm.
Så att det här kan vara din och min alla hjärtans dag idag. När vi har vårdat vår relation. Mm. Och det behöver ju alla relationer. Behöver ibland tid och liksom att bara få finnas och inte alltid bara testas.
Nej,
vår vänskap har ändå med podden testats mycket utan att den har fått tillbaka. Så att det är min lyckopiller att vi har kunnat ge tillbaka och stabiliseras. Nu låter det som att vi har haft en stormig bakgrund, vilket vi inte har haft just nu. Det har funnits stormiga perioder. Men jag menar bara att man ska ta hand om varandra och sina relationer. Och det är fint och en jättefin lyckopiller faktiskt. Typ finaste som jag har någonsin haft.
Jag blir lite rörd. Jag får rysningar. Ja, men jag håller med. Det är guld värt och jag är så glad att vi kan vara här tillsammans. Och vi har poddat tillsammans så länge. Även om det har haft sina utmaningar som du sa. Alltså superglad att vi fortfarande gör det här. Och att vi kan liksom ändå njuta av kallbad och allt som vi har gemensamt ändå.
Exakt. Jag vet inte vad hände med Alice och Bianca. Men det verkar ändå som att de slutade podda för att det blev för jobbigt för vänskapen. Så vi har i alla fall klarat snart 2 år.
Det är sant.
Det är coolt.
Det är väldigt bra jobbat. Och jag vill så här, det här har inget med vår vänskap eller Alice och Bianca att göra. Men jag vill säga en sista slutkläm som jag känner att jag bara måste få med i podden. För idag gick vi förbi någonting som jag inte visste fanns. Men du har vetat om det länge, tror jag.
Vad är det här?
Vi är ju som sagt i Varberg nu.
Jag vet vad du skulle säga. Det är bästa grejen.
Ja, nej men alltså, girls, höj volymen.
Ja,
för att vi är i Varberg nu. För övrigt, otroligt trevlig plats. Jag har varit här några gånger, men det är otroligt fint.
Mm.
Och vi tog en promenad längs vattnet. Och Värna berättade att Elsa, här framme är ett nudistbad. Och det är bara för tjejer. Och jag var nej, typ, jag trodde inte riktigt på det. Men alltså så sant, det är liksom plankor för så att inte folk ska se. Sen finns det en bastu och sen en otroligt fin gång ut i vattnet och så kan man bada.
Mm.
Och alltså en lite stormig söndag eftermiddag så var det kvinnor där i olika åldrar, nakna, som bara gick och badade, bastade. Det var fantastiskt, alltså så, det var verkligen så här. Alla kroppar är välkomna, man får se ut hur man vill, man tar av sig kläderna, man njuter av havet, man badar, man bastar, man tar hand om sig själv och känner en gemenskap.
Mm.
Så jag vill bara göra en shoutout för att det där stället jag är glad att jag vet om att det finns nu.
Verkligen. Alltså de gånger jag har varit där har varit både hösten och sommaren och jag har aldrig uppskattat så mycket olika kvinnliga kroppar. Mm. Alltså olika stora, olika långa. Alla äger sin kropp där.
Mm.
Och när det tänk ha 20 personer som äger sin kropp, det blir liksom till potens 20 typ.
Alltså
gemenskapen är otrolig och nu menar jag inte nu, ja, det är bara power
alltså. Ja, och det kändes bara så naturligt. Det kändes bara som jag vet inte vad det var så befriande.
Ja.
100%.
Nakenhet är befriande.
Ja. Inspiration till andra kommuner och ja. Inspiration till alla kvinnor där ute.
Att det är bara för kvinnor, jag älskar det.
Love it. Love it. Men det är sagt, massor av kärlek till er.
Ta hand om er och ta hand om era relationer.
Puss och kram.
Läkare med Värna och Elsa.